Du lyssnar på Tyska huset av Annette Hess i översättning av Amy Delblanc, uppläsare Kallin Örvald Delmar. Del 1. I natt hade det brunnit igen. Hon kände omedelbart lukten när hon utan kappa steg ut på den söndagslugna gatan som var täckt av ett tunt lager snö. Den här gången måste det ha skett alldeles i närheten av deras hus. Den skarpa lukten kändes klart och tydligt i kontrast till det vanliga vinterdiset. Förkolnat gummi, bränt tyg, smält metall, men också svett, hår och läder. En del mammor skyddade sina nyfödda barn mot kylan med ett fårskinn. Det var inte första gången IFA funderade på vem som kunde göra någonting sånt. Vem som sedan en tid tillbaka tog sig in i hyreshusen via bakgårdarna nattetid och tände på barnvagnarna som stod i trapphusen. En galning eller ligister, tänkte många. Som tur var hade inte något hus fattat eld ännu. Hittills hade ingen kommit till skada, bara ekonomiskt förstås. En ny barnvagn kostade 120 mark hos Hattie. Inte direkt småpotatis för en ung familj. En ung familj, ekade det i Ifas huvud. Hon gick nervöst fram och tillbaka på trottoaren. Det var frost i luften. Men trots att Ifa bara hade på sig sin nya ljusblå sidenklänning frös hon inte. Hon svettades av upphetsning. Hon väntade på ingenting mindre än sitt livs lycka, som hennes syster ironiskt uttryckte det. Ifa väntade på den man som skulle bli hennes äkta make, han som idag, tredje söndagen i advent, för första gången skulle presenteras för hennes familj. Han hade bjudits in till lunch. Ifa tittade på klockan. 1:03. Jürgen kom för sent. Enstaka bilar körde långsamt förbi, söndagstrafikanter. Det snöduggade. Ordet hade Ifas far hittat på för just det här väderfenomenet. Små spån av is som föll från molnen. Som om någon där uppe hyvlade på ett jättestort isblock. En som bestämmer överallt. Ifa såg upp mot den grå himlen ovanför de ljusa taken. Då märkte hon att någon iakttog henne. Vid fönstret på första våningen ovanför skylten Tyska huset, ovanför bokstäverna US, stod en ljusbrun gestalt och tittade ner på Ifa. Hennes mamma. Hon verkade oberörd, men Ifa uppfattade det som om hon tog avsked. Ifa vände sig snabbt bort. Hon svalde. Fattas bara. Börja gråta nu. Dörren till restaurangen öppnades och hennes pappa kom ut. Kraftig och förtroendeingivande i sin vita jacka. Han tog ingen notis om Ifa utan öppnade skyltskåpet till höger om dörren för att, som det verkade, hänga in en ny matsedel. Men Ifa visste att den skulle komma först i fastan. I själva verket var hennes pappa riktigt bekymrad. Han var mycket fäst vid henne och väntade svartsjukt på den okände mannen som nu skulle komma. Ifa hörde hur han nynnade för att låtsas oberörd. En av de där folkvisorna som han njutningsfullt stympade. Ludwig Bruns var totalt omusikalisk, något han verkligen beklagade. Vi gnolar in vid porten och är på gott humör. Under linden, under linden. I fönstret bredvid Ifas mamma dök det upp en yngre kvinna med ljusblont tuperat hår. Hon vinkade överdrivet exalterat åt Ifa, men till och med på det här avståndet kunde Ifa se att hon var deprimerad. Men Ifa behövde inte göra sig några förebråelser. Hon hade väntat länge nog på att hennes stora syster skulle gifta sig före henne. När Annegret fyllde 28 år och dessutom la ut allt mer hade Ifa efter ett hemligt samtal med föräldrarna beslutat sig för att kringgå konventionen. När allt kom omkring var hon ju själv nästan lite väl sent ute. Hon hade inte haft många aspiranter. Hennes familj kunde inte förstå det. För Ifa var frisk och sund, såg kvinnlig ut med sina fylliga läppar, den smala näsan och det långa naturblonda håret som hon själv klippte och kammade och satte upp i en konstfull knut. Men hennes ögon hade ofta ett oroligt uttryck, som om hon räknade med att det skulle inträffa en katastrof. Ifa misstänkte att det verkade avskräckande på män. 1:05. Ingen Jürgen. Istället öppnades dörren till vänster om restaurangen.